Vad säger den mest meningslösa regeringsförklaringen i modern tid om svensk politiks framtid?
Och så undrar jag, varför har inte Miljöpartiet någon 40-årskris?
Det här är Politiken med Annie Reuterskiöld, Maggie Strömberg och Torbjörn Nilsson.
Igår startade ju riksdagsåret formellt när det var riksmötets högtidliga öppnande.
Mm.
Prinsessa och kung var i kammaren.
Absolut.
Och ganska många riksdagsledamöter och ministrar. Stefan Löfven höll sin regeringsförklaring. Det gjorde han ju inte förra sommaren. Så detta är ju den första i den nya Löfven 3.
Annie, som inte är här idag för att hon är upptagen med partiledardebatt, hon tyckte inte det var något att ha den där regeringsförklaringen.
Ja, men hon skrev ju att det kanske var den mest meningslösa regeringsförklaringen i modern tid.
Mm. Och något ligger ju i det om det ska komma en ny regeringsförklaring om någon månad eller så, när det är en ny statsminister.
Verkligen. Det var ju också ganska ljummet. Men jag tänkte på den förra regeringsförklaringen som Stefan Löfven höll för ett år sedan. Mm-hmm. I riksdagen.
Ja.
Då hade du och jag en annan podd i Expressen. Och då minns jag att jag hånade dig lite för att du brydde dig bara om två ord i den här regeringsförklaringen. Du plockade ut orden välskött skog som Stefan Löfven hade stoppat in någonstans mitt i något sammanhang.
Stefan Löfven säger i den här regeringsförklaringen, i en allmän uppräkning av starka saker i Sverige, är att vi har en välskött skog. Och det där måste ju göra superont i många miljöpartisters ögon, för det han menar med en välskött...
Och så sa du, det här visar att Löfven kommer välja Centerpartiet över Miljöpartiet. Och sen hade du en jättelång utläggning om hur synen på vad välskött skog är kommer bli den stora konflikten i svensk politik framöver. Och det är ju där vi är nu.
Ja, den stora striden i regeringsunderlaget i alla fall. Det får man ju säga att det är.
Ja, mm. Och då undrar jag så
tack
här.
Tack för att du erkänner detta i efterhand.
Jag sa inte att jag hade fel, men det var ju...
Tack för att du såg och ser.
Men det var ju... Du hade rätt i alla fall. Jag tänkte fråga dig om du har kunnat förutspå något annat. Kan du se in i framtiden nu utifrån den här regeringsförklaringen, trots att den var meningslös?
Ja. Alltså av formuleringar så är det ju först och främst mycket kul journalistiskt att Per T. Olsson citeras precis i inledningen av Stefan Löfvens regeringsförklaring igår.
Sydsvenskans senior ledarskribent.
Ja, framförallt den stora personen kommer till svensk politisk historia journalistiskt. Stefan Löfven säger ju att 1918 är det år då Sverige blev Sverige. Det är Per T. Olssons ord. Ja. Sen finns det ju en skogsmening som är lite spännande ändå.
Hur lyder den?
Den lyder så här: skogsbruket ska inte detaljregleras i Bryssel.
Det där är ju svårt för Miljöpartiet, tänker jag, för att de vill ju inte heller att saker ska detaljregleras i Bryssel, men det här detaljregleras ju så som de vill ha det.
Ja, exakt. Och det är en formulering som innehåller mycket mer sprängstoff än man kan tro. Men skulle jag välja en formulering, om man tittar framåt, så skulle jag nog ändå välja meningen som lyder: elever ska kunna välja skola, men skolor ska inte kunna välja elever.
Det låter som ett citat av tankesmedjan Balans.
Ja, det är så vitt jag har försökt googla detta, och då visade det sig att det nog är Anna Ekström som har gjort den här formuleringen från början, alltså skolministern. Hon använde den i alla fall förra året i någon debattartikel. Den här rymmer ju också mycket mer spänning än man tänker sig. I grunden så verkar det rimligt, och det är, om man studerar det lite mer, så är det så här, ja, men det handlar om kö, för det är det han pratar om, så en gemensam antagning och mer rättvisa urvalsregler. Men i grunden så är ju det här en skarpare formulering än vad man har hört statsminister Stefan Löfven säga. Och jag tänker att det här är nog nästa stora strid. Titta bara på inför centerstämman nu, där det kommer motioner som är bra friskolekritiska, får man säga. Mycket friskolekritiska.
Och det väntas ju också, säger ju även partiledaren när man frågar henne, att det förväntas ju bli den stora debatten på stämman. Skolan, och där är ju friskolorna och deras roll, offentlighetsprincipen, en stor del.
Så i den rödgröna röran så tänker jag att det här i alla fall är nästa sak.
Det är ju intressant, alltså när friskoledebatten eller vinst i välfärdsdebatten var som starkast, då hade ju både Socialdemokraterna och Miljöpartiet ganska många uppslitande kongresser där det här var huvudfråga, och man tog ett beslut på ena och sen revs det upp på nästa, och det var partiledning och medlemmar stod ganska, eller ombud stod ganska långt ifrån varandra. Och det blev ju intressant, då hade ju Centerpartiet förstås inga sådana debatter, för då var ju de mest för på något sätt. Men nu, det sker ju en förändring som man har sett hos ungdomsförbundet först, men nu också i delar av partiet.
Ja, men det är ju liksom en tillbakarullning, eller en rullning åt ett annat håll, som har pågått i 10 år, och det tar parti för parti, steg för steg. Titta på ungborgerligheten, så tänker de helt annorlunda än Gunnar Hökmark till exempel.
Den gamla?
Gamla parlamentarikern, partisekreteraren, friskoleentusiasten och vad är det ifrån han kommer? Han har en underbar dialekt. Någon slags sydländska pratar han.
Ystad.
Ystad, du ser. Ja, Gunnar Hökmark, Ystad.
Ja.
Ja, jag är Gunnar Hökmark. Jag är, som du hörs, lite skåning, men också lite stockholmare.
Men gårdagen är ju på ett sätt starten på politikhösten. Idag är det partiledardebatt, och den stora frågan i höst är ju, förutom vem som ska leda Socialdemokraterna, hur budgeten ska tas. Men kanske också vad som händer hos oppositionen och i deras budgetarbete. De har ju sagt att de kommer lägga enskilda budgetar. Det är ju också den här budgeten man går till val på. Och sen är frågan liksom, hur mycket kommer de förhandla ihop sig? Det är ju mycket som är spännande här.
Jag tycker att det finns något, man kan skönja något i de delar av budgeten som Socialdemokraterna, alltså Magdalena Andersson plus valfri fackförbundsrepresentant verkar vara. Det är mycket fackförbundsrepresentanter i regeringens lokaler. Har lagt fram hittills. Det är ju stora satsningar på socialförsäkringar. Ganska stora på pension, i alla fall pensionsförslag.
Om man ska vara specifik så har man ju föreslagit en trygghetspension. Lite lik den här danska Arne-pensionen som många fackliga och en del sossar och många vänsterpartister har gått och drömt om. Man har ju också föreslagit höjt bostadstillägg för pensionärer. Och sen när det gäller sjukförsäkringen så vill man höja taket i sjukpenningen, men också öka flexibiliteten i den här bortre gränsen, den som kallades stupstocken en gång i tiden i debatten.
Just det.
Så det är ju ganska stora satsningar på de här. Och lyssnar man på Moderater till exempel så säger ju de att nu monteras arbetslinjen ner, och Centerpartiet verkar vara med och göra det.
Det här är ju saker som socialdemokrater gillar. Det är också saker som vänsterpartister gillar. Alltså ganska svårt för Vänsterpartiet att inte rösta på en sån här budget. Men det är också saker som sverigedemokrater gillar. Vilket gör det betydligt mer bekymmersamt för Jimmy Åkesson att ställa sig med en MKD-budget mot den här socialdemokratiska budgeten. Eller den här regeringsbudgeten. Förlåt, Miljöpartiet sitter tydligen också i regeringen.
Vadå, du tänker dig att detta är en taktik från Socialdemokraternas sida för att Sverigedemokraterna inte ska kunna gå ihop med MKD nu under budgethösten, och därför behöver Centerpartiet inte rösta på Socialdemokraternas budget. Det låter som en avancerad plan.
Om man tittar på Sverigedemokraterna, hur de har låtit i trygghetsfrågor, i välfärdsfrågor, höger-vänsterfrågor det senaste året, så har de låtit allt mer vänster. Under förra mandatperioden så ändrade de sig och lät allt mer höger i ekonomisk politik och sådär. Sen det blev klart att de får göra ett samarbete på något sätt med Moderaterna och Kristdemokraterna, så har de ju tvärtom börjat låta mer vänster för att fiska in vänsterröster. Och för att ha något att förhandla om med dem sen också. Och de viktigaste sakerna i den processen har ju varit socialförsäkringar, pensioner.
Precis, kanske framförallt i offentligheten så har det ju varit pensionerna. Där säger ju Jimmy Åkesson att det kommer vara en av de största satsningarna i deras budget i höst. Jag vet att Oskar Sjö, jag skriver nämligen om pensioner den här veckan, det kommer en stor artikel imorgon i Svenska Dagbladet. Jag vet att Oskar Sjöstedt har hållit på med politikutveckling på det här området för, som ska presenteras i deras budget nu i höst. Så att, det är ju den stora frågan. Och det har ju länge varit när man pratar med moderater. De moderater som faktiskt vill prata om vad som skiljer de här partierna åt. Ulf Kristersson vill ju bara prata om deras gemensamma bild av hur Sverige behöver svängas om. Men de som ändå visar lite oro för hur det här ska gå, de lyfter ju just den här frågan och säger att Sverigedemokrater är ju nästan värre än socialdemokrater sett ur moderaters ögon när det kommer till arbetslinjefrågor.
Ja, och det här blir ju, tänker sig då socialdemokrater, besvärligt för Sverigedemokraterna. De kommer ha svårt att visa att de kan genomföra sin välfärdspolitik tillsammans med moderater. Och detta kommer synliggöras, hoppas de här socialdemokraterna, i budgetgrälen närmsta månaden.
Det är ju intressant. Det som jag tänker kanske talar emot det är ju ändå att de, alltså det är ju den här lite snåriga processen där alla ska lägga egna budgetar, sen ska det upp i finansutskottet och då handlar det om att man ska göra en gemensam reservation. Kommer Sverigedemokraterna vara med på den reservationen eller handlar det bara om att de ska rösta på den? Tidigare har de ju alltid i slutvotering röstat på Moderaternas eller MKDs.
Ja, men det var
och då
ju
har de ju motiverat det med att de tycker att den är bättre.
Praxis näst bästa.
Ja, men praxis är ju att man lägger ner sina röster, men de har ju alltid sagt att nej, men vi röstar på det som vi tycker är det bästa alternativet. Det är deras praxis.
Liksom. Ja, och det var så det gick till förra gången en MKD-budget gick igenom.
Och där kanske du har en poäng att det blir svårt för dem att motivera varför röstar ni ner det här. Men då kan de väl bara säga för att det är mer pengar till rättsväsendet, för att det är mer pengar till.
Kanske. Men Jimmy Åkesson gav ett väldigt intressant besked i en intervju med Helena Gissén i Expressen för några dagar sedan. Då sa han till henne att Sverigedemokraterna inte kommer rösta på någon annans budget i kammaren.
Nej, alltså det är ganska osannolikt att vi skulle rösta på en budget i det här läget som vi inte själva har varit med och förhandlat. Jag ser det som ganska osannolikt faktiskt.
Men ni har gjort det förut.
Ja. Det har vi. Men vi har också omvärderat det i takt med att i takt med utvecklingen, inte minst då att det nu är skarpt läge på ett helt annat sätt. Vi är ett eget parti, vi har vår politik, vi har våra prioriteringar.
Fast, ja, nej men,
det känns som att de höjer in, de har ju också ett taktiskt spel här. De höjer insatserna till de riktiga budgetförhandlingarna som ska ske om ett år med Ulf Kristersson.
Ja, men jag vill invända på två saker. För det första så säger ju även Nooshi Dadgostar att hon inte kommer rösta på Stefan Löfvens budget trots att alla vet att hon kommer att göra det. Så att det här är ju en del i spelet inför. För det andra säger han ju att han inte kommer rösta på någonting som han inte har varit med och förhandlat. Men jag menar, om det blir en reservation i finansutskottet, varför skulle Sverigedemokraterna inte få vara med och förhandla den? De har ju inget, liksom, varken Moderaterna eller Kristdemokraterna har ju problem att förhandla med Jimmy Åkesson.
Nej, och då hoppas Socialdemokraterna med sitt trumfargument då. Ja, ja. Jimmy Åkesson sätter sig ner och förhandlar färdigt med Moderaterna och Kristdemokraterna redan nu. Vad kommer det ut då av pensionspengar och socialförsäkringspengar? Inte så mycket som Jimmy Åkesson vill säga till alla LO-väljare som vi ska slåss om i valrörelsen. Hoppas då Socialdemokraterna. Jaja,
ja,
vi får se.
Ja, vi får se. Jag kanske står här sen igen och måste säga att du hade rätt. Det gör ju ont. Men det är många intressanta turer att hålla reda på i höst i alla fall. Och vi kommer finnas med varje vecka. Politiken är en podcast från Svenska Dagbladet. Och du som också vill läsa våra artiklar i Svenska Dagbladet kan prova tidningen gratis i 2 månader. Då ingår allt på svd.se och i appen, tidningen i digitalformat och 5 familjedelningar. För att göra detta, gå in på svd.se/politiken.
Kamrater, någon jävla ordning ska det vara i ett parti.
Maggie, nu vill jag prata lite om ditt favorithatkärleksämne. Miljöpartiet.
Ja.
Det är ju nämligen så att klockan 11.37 den 20 september, alltså för snart...
På måndag alltså?
Ja, för 40 år sedan.
Ja.
Snart 40 år sedan. Så bildades Miljöpartiet. Och det har ju du ägnat stor del av ditt liv åt att skriva om. En stor bok och sådär.
Mm. Inte kanske just om bildandet.
Du har inga bra interiörer från det bildande mötet.
Alltså, nej. Nu är det ju dessutom då sex år sedan typ den där boken kom ut. Så att jag har inte varje sida klar i huvudet. Men min bok handlar ju framförallt om hur de försökte ta sig bort ifrån det miljöparti som bildades för 40 år sedan. Mm, mm. Så jag är bättre på den delen om man säger så.
Ja, jag förstår. Jag är lite fast i det gamla som vanligt. Och i veckan så jag om valvakan 1988.
Japp.
5,5 timmar lång underhållningspjäs. Det är alltså det valet när Miljöpartiet sen kommer in.
Mm, det så kallade säldödsvalet, ja. Som Birger Schlaug sen har ägnat sitt liv åt att säga att det hade inte med sälarna att göra.
Just det. Mm. Dramaturgiskt så är valvakan 1988 urdålig. För det är, allting är klart redan efter 20 minuter. Och sen är det liksom mest dösnack. Men jag vill säga, innan vi går in på själva Miljöpartiet, det är public service när de står på prime time. Höjden av sin storhet. Alltså kolla den här line-upen av reportrar som SVT har denna valvakenatt 88. Programledare är Ingemar Odlander och Pia Brandelius.
Ja, det är tungt.
I studion har de dessutom Lars Orup och Karin Andersson som gör olika intervjuer med folk. Och ute på fältet så har de Lars Adaktusson hos sossarna, Gunvor Hildén hos Moderaterna, Hans Larsson på Centerpartiet, KG Bergström på Folkpartiet, Olle Söderlund hos Vänsterpartisterna, Eina Fridén hos KDS. Sen har de Mats Wieland, han med den underbara Lunda-dialekten, i Sjöbo, för där är det folkomröstning om flyktinginvandringen. Och slutligen har de då Göran Ellung, så småningom stor dokumentärfilmare, på Miljöpartiet i Lund.
Jag vet inte vem hälften av dessa är, men jag tror att det är för att min familj redan hade fått TV3 vid den här tiden.
Men... Stora legendarer, hela bunten.
Men också tänker jag att så här kommer väl folk känna om, alltså de som är 5 år idag, eller 10, kommer väl känna så om Mats Knutsson, Elisabeth Marmerstein,
Marie Folkstad. Inget enskilt mediehus idag samlar denna mängd profiler. Okay, men det var ju 80 och sen så försvann ju det där. I vilket fall, det står klart tydligt redan från början att Miljöpartiet kommer in. Så därför så i den här sändningen så är det segerintervjuer direkt från Lund.
Ja, här hos miljöpartisterna i Lund, där jublas den.
Med språkrören.
Där Per Gahrton väl bor vid den här tiden, antar jag.
Ja, det gör han, absolut. Ett av språkrören på den tiden är Eva Goes.
Japp.
Och hon har en sån underbar anti-attityd. Göran Ellung ställer frågor, det har ju varit ett miljöval. Är det inte därför ni kommer in? Och hon svarar, miljöfrågorna har inte alls dominerat debatten. Vi har inte fått prata alls om det vi vill prata om.
Jag tycker inte att de har dominerat faktiskt. Jag tycker att de gamla frågorna har dominerat. Man har glömt bort det väsentliga.
Det har varit hemskt. Alla är dumma i huvudet. Vi får inte vara med någonstans. Och plötsligt så säger hon, det här valet är ett val som handlar om livet.
Det här valet är ett val för livet.
Ja. Och så får hon till slut frågor, kommer ni, vad ska ni vara med i för block? Och så är hon jättesur på det, för att det är det enda ni har frågat om hela valrörelsen, och vi kommer ju alltid vara i ett grönt block. Vi väljer ingenting annat än ett grönt.
Det finns ingenting att fundera över. Det gröna blocket, det står vi för till dödagar. Det gröna står vi för.
Och lite senare den här kvällen...
Det låter som Centerpartiet, eller?
Det kan man säga faktiskt. Lite senare den här kvällen så blir det också då intervju med Per Gahrton, som ju är mannen i kulisserna. Han har ju ingen språkrörsposition vid det här skedet, utan är ju bara veteranen som startade partiet.
Det är Birger Schlaug som är språkrör.
Exakt, exakt. Ja. Så får Per Gahrton lite frågor. Och det som först är väldigt roligt är ju att när man hör Per Garton prata 1988 så förstår man hur Gustav Fridolin lärde sig binda ihop ord och vilken satsmelodi han skulle ha. För de pratar ju exakt likadant.
Japp.
Men det finns gröna även hos Folkpartiet och Moderaterna, enskilda ledamöter.
Helt exakt likadant. Dock säger Per Garton såna här saker. Vi är inget etablissemangsparti.
Det tror jag inte att vi blir något. Vi blir aldrig ett etablissemangsparti. Det kommer vi aldrig bli.
Okej. Det är valvaka 1988. Klipp det till idag. Vad är Miljöpartiet idag?
Alltså jag tänkte igår när jag såg den på riksmötets öppnande att ibland när man ser Miljöpartiets statsråd så får man liksom känslan av att de har klätt ut sig lite grann. Eller att de...
Hur menar du då? De hade inte folk direkt?
Amanda Lind hade det, hon brukar ha det. Nej men att de är så... Att de tycker liksom att det är så kul det här med att ha en stylist som hittar fina vintage-klänningar som man kan... Alltså de gör... Hela det här miljöpolitik är någonting individuellt. Mm-hmm. På, liksom handlar om din livsstil,
ja,
när du bor på Nytorget. Den känslan tycker jag att man får väldigt ofta när man ser dem.
Men alltså,
att
de liksom livear ministrar. Eller klätt ner sig?
De klär upp sig super, super mycket. Och de känns inte helt hemma i. Alltså, att de liksom lyser så här, kolla på mig, jag har en jättefin klänning på mig. Alltså, och att det inte kommer naturligt för dem, förstår du?
Ja. Det jag vill åt var att idag, det här kan stämma, vi kan komma till det sen kanske. Att idag är Miljöpartiet ett etablissemangsparti. Alltså frågar man väljare så är ju den vanligaste synpunkten om Miljöpartiet. De är ett parti som inte förstår vanligt folk. De består av någon konstig elit, något etablissemang i storstäder som inte fattar folk.
Mm.
Och de är ett parti som har valt block. De har valt ett block som domineras av röda krafter, får man ändå säga.
Mm. Och av metallare.
Ja. Och då tänker jag, det här är ju en klassisk uppväxtberättelse på många sätt. De har långt hår, vill göra uppror, är emot allting. På den tiden var de ju rent liksom politikerföraktande eller politikföraktande. Systemet var fel. Och... Alltså Inge Pålsson som blev ledande företrädare i Sundsvall så småningom skrev 1982 i boken Nu kommer Miljöpartiet att så här... Politik är bara medelålders män med kostym och dokumentportfölj på språng mellan olika sammanträden. Inte heller går det att gissa vilket parti en politiker företräder. De ser likadana ut, talar samma språk och har samma värderingar. De har ingen aning om hur verkligheten ser ut. Klassiskt populistparti.
Mm. Mm.
Idag så är de ju det mest skötsamma av alla partier. De har verkligen klippt sig och skaffat sig ett jobb. När andra partier flörtar med populistiska idéer, när andra partier blir sura och liksom gör verklighet av att faktiskt fälla regeringen för att de inte får igenom sin hjärtefråga, så är Miljöpartiet lugna, stillsamma, skötsamma, sätter sitt förhandlingsrum, försöker en bit, förlorar rätt mycket, vinner något och går ut och traskar på i sin kanslihuskorridor. Man tycker att de borde ha någon slags 40-årskris. Alltså 40-årskris av karaktären, vad var det som gick förlorat när jag klippte mig och skaffade mig ett jobb och blev tråkig? Nu måste jag köpa en Porsche eller vara otrogen eller hitta på något i mitt liv, för det här blev ju alldeles för tradigt.
Mm, och det skulle sen då kanske, tänker du, rädda partiet kvar i riksdagen?
Det vet jag inte. Men framförallt så skulle det i första hand vara någonting som hände i partiet. Det borde i partiet finnas en rörelse som säger, vi har ju förlorat det parti som vi drömde om. Mm. Det parti vi ville vara när vi klippte oss och skaffade ett jobb.
Ja, och,
de borde ha 40-årskris.
Det kan man väl säga då som en person som har följt det här partiets resa till den klippta frisyren. Så har det ju funnits folk som längs hela vägen som tycker att partiet har förlorat sin identitet. Min bok heter ju Vi blev som de andra, som en lite ironisk blinkning också till att folk i partiet så fort man har tagit liksom något steg mot att strama upp partiets vildvuxenhet så har folk skrikit här, vi kommer bli som de andra. Och nu är man väl det i väldigt hög utsträckning förutom att man fortfarande har rotationsprincip och två språk här. Men man har ju också ägnat väldigt mycket tid åt att kväsa det där.
Så det finns inga som kan krisa kvar? Inga 40-årskrisare kvar?
Nej, man har ju... Alltså, jag tror man också måste tänka på i vilken tid Miljöpartiet tog störst steg mot det här. Eller åtminstone färdigställde den här förändringen ganska mycket. Det var ju i en tid då det ansågs fint fortfarande att vara en ganska tråkig politiker i Sverige.
Ja.
Regeringsduglighet var det viktigaste. Man kan styra landet, man kan hålla ihop sitt block. Fredrik Reinfeldts gråa persona hyllades i den här boken av Aron Etzler, du vet, ställdes mot Mona Sahlin och Håkan Juholt, det här yviga som inte all svenska väljare vill ha.
Mm.
Det här var ju före Ebba Busch och Annie Lööf, egentligen före det hade gått bra för Jimmie Åkesson också. Och jag tror att man ägnade så otroligt mycket tid åt att passa in i den där mallen och trodde att det var det som skulle vinna förtroende hos väljarna och göra att partiet kunde bli den tredje kraften i svensk politik som man så länge drömde om. Att när det där sen förändrades, och det gick ju ganska snabbt, då var man så fast i det där. Då hade man ägnat sig så många år åt det där. Att man kunde liksom inte riktigt följa med. Att välja Märta Stenevi var ju lite ett försök att vara någonting annat, att vara lite kaxigare, att hitta tillbaka till en viss typ av protest som då kanske handlade om att vara tuffare mot Socialdemokraterna. Men hon har ju ganska mycket, känner man, rättat in sig.
Alltså om Märta Stenevi ska vara Miljöpartiets 40-årskris, då har de verkligen ingen 40-årskris.
Nej, då skulle de valt Rebecca Le Moine, tänker du?
Ja, det skulle de väl till exempel gjort. Eller ha att det fanns en levande diskussion i partiet om detta. Och det verkar det ju inte göra. Alltså alla verkar ju så märkligt tillfreds. Ringer man miljöpartister och säger, är det inte så att ni har helt tappat relationen till väljarkåren de här snart 8 åren, då säger de nej, vi ligger ju stabilt på 4% i opinionsmätningarna. Och det tycker de är jättebra. Det är ingen fara, vi kommer inte hamna under spärren.
I en tid då,
och det är så att säga,
i en tid då klimat- och miljöfrågor är de absolut viktigaste frågorna i flera val runt om oss, men faktiskt inte i Sverige. Jag tänker att den där anti-etablissemangssaken som du tar upp, som de hade till en början, den handlade ju väldigt mycket om synen på makt.
Mm.
Och där man ju, alltså en anledning till att man hade de här, eller har de här rotationsprinciperna, är ju att man tänker sig att makt alltid korrumperar. Att det är naturligt. Att oavsett hur medveten du är om det så behöver du bytas ut. Och det ligger ju någonting i det, men då tycker jag att det är intressant att se. Det finns ju en liten diskussion i partiet nu som handlar om, vore det inte bättre att stå utanför regeringen? Den är ju verkligen ganska liten, men det handlar ju om att man också tittar på hur Vänsterpartiet har agerat och tycker att det verkar ju gynnsamt för dem i jämförelse med hur det är för
Vänsterpartiet har ju agerat som Miljöpartiet en gång agerade i början av 2000-talet.
Ja, de har väl också inspirerats en hel del av vad Miljöpartiet gjorde då, att göra upp med olika sidor, att sätta press på Socialdemokraterna och liksom tvinga till sig att bli lyssnad på. Det var ju så Miljöpartiet agerade under Peter Eriksson. Men jag tycker det är intressant när man tittar på Miljöpartiet i regeringskansliet idag, så dels får de ju igenom en hel del liksom, olika satsningar. De är ofta av ganska teknisk och krånglig karaktär. Det är inte så lätt, tror jag, för människor att ta till sig. Men jag uppfattar det som att man tycker också att en stor del av att liksom, det är viktigt att sitta i regering är att man kan lägga in sitt veto i olika frågor.
Mm.
Man driver en politik som går ut på att bromsa, sätta stopp för, hindra Socialdemokraterna att göra saker. Jag tycker det är intressant utifrån maktperspektivet också. Är det det man liksom, hur säljer man in det till väljare?
Ja, uppenbarligen så säljer man det inte alls eftersom
utan
det går som det går.
Utan oss hade det hänt saker.
Ja, men och det är det som är lite fascinerande. Om man tittar också på valet i Norge, där Miljöpartiet nu kom in men där Miljöpartiet inte har någon stark historia, så är det ju snarare så att den process som sker i många länder är ju att klimatfrågan går in i så många politikområden så att jättemånga olika partier tar mark i klimatfrågan. Om man har varit på socialdemokratiska kongresser de senaste åren och pratat med socialdemokrater, så är ju jättemycket av deras tänkande utgår ifrån klimatfrågan som framtidens liksom stora sprängfråga.
Det gröna folkhemmet.
Ja. Och då är också frågan, hur länge behöver Socialdemokraterna Miljöpartiet? Alltså det här samarbetet är ju skapat en gång då när med Peter Eriksson, Maria Wetterstrand och Mona Sahlin. Då var ju relationen mellan dem att Socialdemokraterna var ett döende parti som inte hade någon modernitet och framtid, och Miljöpartiet hade tillväxt och var modernt. Och så liksom inkorporerade Mona Sahlin det för att ge nytt liv liksom åt sin egen döende rörelse. Det går ju inte superbra för sossarna heller nu för tiden, men om Miljöpartiet slutar vara framtiden och moderniteten och lockar väljare, vad är egentligen poängen för Socialdemokraterna som själva nu under snart ett decennium har tagit sig ganska långt i sin syn på klimatpolitiken? Där de finns kan ju hänga av de här.
Ja, sen. Och där finns det ju en annan intressant sak, för Stefan Löfven har väl det aldrig varit aktuellt, tror jag. Det är min bild, och han är ju som ledare väldigt lojal med alla han gör överenskommelse med. Det säger ju både Nyamko Sabuni och Annie Lööf om honom idag. Han skulle nog inte kunna hänga av Miljöpartiet. Alltså det passar inte hans ledarstil. Det är ju intressant att se hur Magdalena Andersson kommer förhålla sig till det. Men jag tycker du är inne på någonting intressant där med miljöfrågan i olika val runt om och Norge. Eller det som jag har gått och tänkt på sen vi pratade om Moderaterna förra veckan och deras klimatsatsning. Nu presenterade ju de den och har fått ganska mycket kritik även från högermiljöledarskribenter till exempel, som tycker att det är för lite. Jag tänker att det parti som lyckas förena klimatfrågan med brott och straff, trygghetsfrågorna, det parti har liksom en enorm potential.
Ja,
att
det
fånga
låter
in väldigt stora delar av väljarkåren. För att det är de två frågor som man ser som de stora hoten, de stora samhällsproblemen nu. Men frågan är om det går med svenska väljare, eller om de frågorna är för polariserande i väljarkåren, om det är helt olika grupper. Tycker du trygghet är viktigast, så kan du inte också tycka att du ska köra mindre bil. Jag ska komma till poäng.
Du ska få prata om det, men jag måste bara först säga att det var en väldigt spännande tanke ju.
Ja, men för där har ju Miljöpartiet uppenbara problem. De har ju under lång tid haft svårt med brott- och strafffrågorna. Och kan man tänka sig ett läge där de gör upp med det internt, där de säger att nej, vi måste skapa nya Miljöpartiet. Vi behöver en ny syn på brottslighet, straffrabatt för unga, preventiv avlyssning. Man är ju nära liksom den gröna själen här, så att det kan ske mycket svårt. Men
jag tror man är inne på det. Men,
ja. men jag undrar om det skulle vara vägen framåt.
Men finns det inget annat parti som har bättre förutsättningar?
Ja, skulle det vara sossarna då? Lyssnar du på Löfven? Han har ju sina fyra, han rabblar. Tryggheten, klimatet, jobben och välfärden.
Nej, jag har i det här avsnittet varit så otroligt snäll mot socialdemokraterna. Jag kan inte säga att
det är Centerpartiet. Vi
kommer inte lösa det här idag.
Nej, men
vi får fundera vidare.
Men ring oss för fler kloka framtidsstrategier. Vi hörs igen nästa vecka, då är Annie tillbaka också.
Du har lyssnat på Politiken, en podd från Svenska Dagbladet. Ansvarig utgivare är jag, Anna Careborg.